fint att få vara tillbaks i Tranås. Men precis som Tony sa så kan det till och med, även om det känns bra, vara lite nervöst. Och det var en sån dag i morse. Men nu är vi här och det är en förmån att få läsa Guds ord tillsammans. Och jag ska läsa ifrån den föreslagna evangelietexten som är ifrån Matteus 19. Och du som kan och vill får jättegärna resa dig upp när vi lyssnar till vad som står i Matteus 19. Den kommer nog inte komma upp på väggen, så lyssna noggrant. Och jag läser lite fler verser än vad som är föreslaget. Jag läser från vers 25. Och Jesus säger, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det så blev de bestörta och sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Och Jesus svarade, sannerligen vid världens återfödelse. När människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namn skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Vi ber. Tack älskade kung Jesus för ditt ord. Som inte alltid är så lätt att förstå. Som ibland är så enkelt så det bara smälter och vi känner, oj vad härligt, gäller detta mig. Nu ber jag att du helige ande som känner oss var och en som är här. Öppna våra hjärtan. Du vet vad vi behöver. Om den här dagen är att vi bara behöver landa i nåden och vila där. Låt oss då höra det och landa där. Men är det några av oss som kanske behöver den här puffen till tjänst? Låt det då landa och bli till en utmaning. Att med allt vad vi är och har, tjäna dig. I glädje, i tacksamhet och i nåd. Tala till oss genom ditt ord. Amen. Varsågoda och sitt. I slutet av januari var jag med om någonting som inte händer så ofta. Jag firade en 101-årings födelsedag. En pigg kvinna måste jag säga. Bor hemma i sin egen lägenhet. Jag orkar ju inte göra allt men klarar sig väldigt bra. Det är min bonusmormor som bor i Linköping. Och så för några år sedan så fick jag 2 nya småbröder. De har vi har samma svensk mamma och svensk pappa, men de har sitt ursprung och sina rötter i Afghanistan och Iran. Och när min bonusmormor hörde detta så har jag fått höra att hon sa så här, oj, då måste jag gå och lägga mig 5 minuter tidigare varje kväll så jag hinner be för dem också. Hon hade fått 2 personer till i sin tjänst, i det som var hennes böneuppdrag. 101 år och i full aktiv tjänst för Gud. Och det är ju temat, nåd och tjänst. Och vi är alla kallade till tjänst. Det spelar liksom ingen roll ålder, förutsättningar, bakgrund, meriter, kvaliteter. Gud kallar oss till tjänst. Men först av allt så kallar han oss till sitt hjärta. Att vara där han är. Att leva nära honom. Ta bilden av 101-åringen och låt den liksom finnas här i ditt sinne. Det är kväll. Hon har varit igång en hel dag. Lägger sig där i sängen. Liksom är beredd på att säga adjö till den dagen. Och bara låta sängen bära. Och nu ska hon finna nattens ro och vila. Och där, när man släpper taget om dagen. När man söker bara vilan och får somna gött. då börjar jobbet. Är inte det en ganska fantastisk utgångspunkt för tjänst? När vi bara vilar, när vi söker det, det är då kraften och liksom energin till arbete finns. Vi kan aldrig arbeta oss fram till Guds gillande eller godkännande. För det har vi redan. Vi är skapade av Gud. Till Gud. För att leva i relation med honom. Där har vi våran grund, där har vi våran identitet. Vi är älskade av Gud. Det behöver vi liksom inte kämpa eller tjäna eller jobba för, utan det är det. Men bara för att vi är älskade så betyder det ju inte att vi bara ska slå oss till ro och slappa och tänka, ja, Gud älskar mig oavsett. Nu chillar jag lever lite som jag vill, jag söker mina vägar. Gud är ju ändå god och det blir bra till slut. Gud har kallat dig till gemenskap, men han har kallat dig till tjänst också. Och det ska börja i förvissningen att vi är älskade. Gör det inte det. Om du börjar tjäna Gud utan att förstå att du är älskad och efterlängtad av honom, då är det väldigt lätt att Gud blir någon arbetsgivare. Så vi på något sätt måste leva upp till förväntningar och till krav. Men om vi förstår vad som står i Johannes 15, vad Jesus säger så här. Från vers 14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Din tjänare vet inte vad hans herre gör, utan jag kallar er för vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller er. Att ni ska älska varandra. Vad säger Jesus? Vi är hans vänner. Inte i första hand tjänare. Och börjar vi tjäna Gud som en respons på den kärleken. Det är liksom ett gensvar. Gud älskar mig. Jag vill i Guds kraft tillsammans med Gud, så blir tjänsten någonting helt annorlunda. I de här två föreslagna texterna, den som Tony har läst och det jag läste ifrån Matteus, så möter vi personer som längtar efter att få tag på Gud, på Guds plan för sina liv. De vill finna Guds väg, det är liksom viktigt för dem. I Matteus texten så möter vi en rik man som kommer till Jesus. Och så säger han så här, mästare, vad ska jag göra för gott för att vinna evigt liv? Han ville veta vad han skulle göra mer. Han hade gjort så mycket, han hade hållit alla lagens bud. Han hade liksom skött sig, allt han visste han skulle göra hade han klarat och gjort. Och så säger Jesus så här, en sak fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Kom sen och följ mig. Och det blev en krock för den här unge rike mannen. Han ägde så mycket. Det blev säkert en krock för alla runt omkring. För i den judiska kulturen så var rikedom ett tecken på att Gud hade välsignat dig. Att du levde med Gud. Alltså hans rikedom var ju tecken. Gud är med mig. Jag har gjort rätt. Gud är på min sida. Jag är på Guds sida. Ska han göra sig av med allt detta? Vad längtade mannen efter? Han ville ha evigt liv. Det var som att det var hans livsmål. Att när tiden på den här jorden är slut, då vill jag i alla fall garantera mig om, vara försäkra mig om att jag har ett evigt liv. Det var liksom det som var det viktiga. Har jag den biljetten? Har jag evigt liv? Men Jesu fråga och Jesu utmaning visar egentligen, det handlar inte om sen. Det handlar om nu. Det handlar om det liv du har fått som en gåva från Gud. Hur lever du det livet? Hur lever du det tillsammans med Gud just precis nu? Och så Jesus utmanar hela den här mannens liv. Han utmanar hans förhållande till sin rikedom. Sälj det. Få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Men mannen klarar inte att ompröva sitt liv. Han klarar liksom inte att hitta en ny orientering i det som för honom var en stor utmaning. Utan han går bedrövad därifrån. Och så lärjungarna, Petrus. Ni vet, han kommer ofta med den här liksom, han får talan för de andra. Och så, ja men Jesus, vi då, kolla, vi har lämnat allt. Precis allt och följt. Hur blir det för oss? Och så kanske lite underförstått faktiskt. Ja, hur blir det för oss? Finns det någon lön för oss? Finns det någon rikedom? Får vi något för att vi har lämnat alltihopa? Kommer vi vinna evigt liv? Kan man fråga sådana frågor? Kan man komma till Jesus och säga, du ursäkta mig, jag har tjänat dig. Blir det någon lön? Hur blir det för min del? Kan man fråga Jesus det? Är det tillräckligt fromt? Har inte vi lärt oss att vi ska tjäna Gud? Och det blir lite jobbigt. Men lön får vi i himlen. Guld och gröna skogar. Och där blir det säkert bra. Men här kanske vi får lida och får det lite besvärligt. Men det ska vi finna oss i. Vet du vad? Jag älskar lärjungarna. För de gör ju precis så som vi människor i allmänhet gör. Och jag tror vi behöver ställa den här sortens frågor. För vet du vad? Går du och grubblar på detta? Är det så att du undrar, vad får jag ut av att följa Jesus? Vad skulle jag tjäna på att vara kristen? Vad spelar det för roll om jag går i kyrkan eller om jag är kyrkvärd? Vad spelar det för roll? Vet du vad? All sanning i en människas liv, det är kontaktytan med Gud. När du är sann mot dig själv och sann emot Gud, då finns det en kontakt. Funderar du på det här? Ja, vad tjänar det här till? Någonting till? Då ska du prata med Jesus om det. Öppet och ärligt. För vet du vad? Att Gud har lagt ner så mycket av kapacitet och potential, av intelligens, av vilja, av driftighet i dig. När Gud skapar jorden, vad gör han då? Han sätter människan och så säger han, varsågod, här har du lite jobb att göra. Här är rätt mycket arbete. Nu får du ta hand om det här. Inte så att Gud drog sig bort och sa, jag sticker. Men tillsammans gör vi det här. Men du behöver liksom sätta händerna till här nu och du behöver jobba. Ta hand om det här, förvalta alltihopa detta. Och många texter i Nya Testamentet handlar faktiskt om att få avkastning. Det här pratar vi inte jättemycket om i kyrkan. Men det sägs, jag är ju kvinna, men det sägs att män ofta vill visa att ja, men jag har kraft, kapacitet, jag vill arbeta, jag har möjlighet att göra det. Om vi aldrig i kyrkan får fråga, vad kan jag göra för något? Hur kan jag utvecklas? Hur kan min kreativitet, min potential, min intellekt, vart får det plats i Guds rike? Om vi inte ställer de frågorna, om vi inte ger det plats i Guds rike, ja, då kommer det att ta sitt uttryck och få sin, liksom, då kommer den stimulansen fås någon annanstans. Karriär i jobbet eller idrottsföreningen eller några fritidsintressen. Men jag tänker att Guds rike, församlingen, här är platsen där du kan få tänka på karriär, framgång. Bygga upp någonting, vara med och se någonting, växa och få avkastning. Använd allt det Gud har lagt ner i dig, i Guds rike. Ställer vi inte de här frågorna utan tänker bara att vi ska vara tacksamma. Jag har nog inte så mycket att komma med inför Gud, men det är nåd. Om vi bara tänker så, det här är en sanning också, men om vi bara landar och hör det här, då är det ganska lätt att vi blir trampade på, att vi blir överkörda. Att någon liksom utnyttjar att vi är för snälla. Eller så blir vi passiva i vår tro. Ja, det finns kanske inte så mycket att sträva efter och sträcka oss efter. Medan tron är så ofantligt mycket mer än det jag har upptäckt och det du har levt i hittills. Gud har så mycket mer. Eller så blir det ett litet hörn av våra liv där jag med min kapacitet och strävan och stimulans inte riktigt får plats. Och det här är så vitt skilt ifrån hur Paulus tänker. Han var en man med kapacitet, med potential. Han säger ju så här, kan du lägga upp den där bilden Tony läste? Första bilden typ med från Filipperbrevet. Han säger så här, jag vill vinna Kristus och få leva med honom. vinna, då handlar det alltså om att tjäna. Men han visste att det var inte med den egna rättfärdigheten som lagen gav, utan var genom det Jesus hade gjort, tron på honom. Paulus säger, jag vill lära känna Kristus. Jag har något att sträva efter. Är det någon som kände Jesus, så var det väl Paulus. Men så uttrycker han, jag måste få lära känna den mannen. Kanske att jag då kan nå fram som en fullkomlighet. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag löper mot målet. Och jag gör det för att vinna. Det är pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Vi möter en oerhört ambitiös man. Högutbildad, energisk, karriärslysten, uthållig, fin bakgrund och fin familj. Men när han med sitt liv får möta Jesus, så får han det genomlyst av nåden. Han behöver inte prestera. Grunden är jag är älskad av Gud. Men det är fortfarande samma Paulus som är älskad av Gud och har förstått det. Han har samma lust till att se resultat. Att Guds rike ska växa. Att hans liv ska få vara i funktion med allt han är, med alla sina frågor. Och nåden, det är ingen fiende eller ingen motsats till vår ambition och vår karriär och hårt arbete. Nåden är ingen fiende eller motsats. Det är nåden som ger nya förutsättningar och en ny startpunkt för tjänst. Tänk på 101-åringen. I vilan. När man släpper taget lite grann om dagen. Och så får man börja där. Att följa Jesus, att tjäna Gud. Lyssna nu, för det här kan ni tycka är konstigt, men lyssna färdigt liksom. Att följa Gud, följa Jesus, att tjäna honom. Det är inte att sälja allt man äger och ge pengarna åt de fattiga. Det är inte att kasta ut barnet och badvattnet och förkasta utbildning och rikedom, längtan efter hårt jobb och att nå framgång. Och det är inte heller att huka sig, att bli kuvad eller böjd och säga, jo, jag tjänar Gud med mitt liv och jag förväntar mig inget och jag behöver inget. Jag får min lön i himmelen. Att tjäna Gud, att följa Jesus, det är med allt som är ditt liv. Har du rikedom, så är det att följa Jesus med det. Är du en äventyrslysten person, så är det att följa Jesus med det. Är du arbetslös, orkar inte din kropp någonting mer, så är det ditt liv att följa Jesus och tjäna honom med. Gud bryr sig inte om kapacitet, liksom vad vi har för grundförutsättningar. Han är grundförutsättningen. Men vi behöver komma med allt det som är vårt liv. Och utifrån den jag är och det jag har, tjäna Gud. Tänk dig ett tranås som är fullt av ingenjörer och personalvetare, av forskare, av läkare, professorer, av barnvårdare, av rekryterare, av vårdbiträden, hemmafruar, av lastbilschaufförer, av skogsarbetare, daglediga förskolebarn, av twinnies, av avbytare, av präster och bönder och pedagoger, av terapeuter och bilmekaniker, av bibliotekarier, av sjukskrivna, av lokalvårdare, pensionärer, konstnärer, musiker, fotbollstränare, fysiker, simlärare, mäklare, kemister, matematiker och banktjänstemän. Tänk er ett tranås fullt av alla dessa människor som tjänar Gud med allt vad man är och har. Då kommer den här stan förvandlas. För då ser de, det spelar ju ingen roll vilken yttre förutsättning jag har. Jag kan komma som rik, som karriärslysten, som välutbildad, som analfabet, som handikappad, som elitidrottare. Gud har bruk för mig. Jag kan vara 101 år och jag kan vara 14. Paulus uttrycker att det som han har i mötet med Jesus har funnit det som är viktigast i hans liv. I mötet med Jesus har den här välutbildade, karismatiska, lite kärva Paulus fått något som är viktigast i hans liv. Och allt andra bleknar i relation. Han släpper det inte bara, men det bleknar. Och om några veckor så börjar fastan, som egentligen är en period för en kristne, att ta tid och reflektera och våga ompröva, omvärdera och kanske omvända sig och ta en ny riktning för sitt liv. Och in i fastan och utifrån den här predikan med nåd och tjänst så skulle jag vilja ställa några frågor till dig. Vad är det viktigaste i ditt liv? Och det tror jag inte du svarar på i eftermiddag, utan det krävs kanske några veckors funderingar på. Vad är det som är viktigast i ditt liv eller väldigt viktigt? Och vad är det som du prioriterar väldigt högt i ditt liv? Inget rätt, inget fel, ingen fördömelse eller check, vad duktig jag är. Utan vad är det som är viktigt, vad är det vi prioriterar? Och hur kan du tjäna Gud och människor med det som är det viktigaste och det som du prioriterar högst i ditt liv? Och vill du göra det? Både Filippus och Matteus är det två människors liv som utmanas. Två personer som fick möjlighet att liksom reflektera, pröva och ompröva sina liv. Paulus till ett förvandlat liv. Samma entusiasm, samma energi. Men med ett annat mål. Den rike mannen förmådde inte förändringen och fortsatte som innan. Vad är viktigast i ditt liv? Och vill du med det tjäna Gud? Och hur kan du göra det? Vi alla kallar det till tjänst och nåd. Det är det som gör det möjligt för dig att tjäna Gud. Att våga utan att egentligen ha några garantier. Och nåden, det är att när vi försöker och när vi faller, då reser nåden oss upp igen. Och säger, det finns en väg framåt. Nåd är inte att befria oss ifrån arbete, utan det är att resa oss upp när vi har försökt och inte klarat själva. Och så säger Gud, ta min hand, vi tar en gång till. Välkommen med hela ditt liv att tjäna Gud intensivt, avslappnat, precis utifrån den du är. Men Guds rike behöver dig och hela din kapacitet och potential och ditt beroende av Gud. Amen. Tack Herre att vi behöver inte prestera för att komma in i ditt rike. Vi kan inte göra några goda gärningar för att förtjäna din kärlek, utan vi är älskade. Vi är befriade, vi är förlåtna genom det Jesus har gjort. Tack älskade Jesus att du lämnade allt för att vi skulle kunna få komma till Gud. Men tack att utifrån den utgångspunkten, att vi är dina vänner, kallar du oss också till tjänst. Herre, hur skulle det se ut om oavsett utbildning eller längtan efter karriär att göra succé? Hur skulle det se ut om vi alla liksom lever våra liv i tjänst för dig, där vi är? Utmana oss att ta ett steg till i den riktningen. För vi längtar att se den här staden, det här landet förvandlat. Och tack att du har valt att göra det genom människor som vet att de är älskade och som lever sina liv i tjänst för dig. Amen.